Välkommen till Märklighetsfaktorn med mig, Fred och Jimmy. Hur står det till, Jimmy? Det här är alltså avsnitt 104, Jimmy.
104, ja, jo, nej, men det är bra att vi går mot vår. Och då blir du glad.
Ja, du vet ju, det är det enda jag pratar om egentligen. Vädret.
när du är ute i solen och går och letar efter troll och tomtar.
Ja, jo, det stämmer faktiskt. Nu vet jag att du retas lite grann, men faktum är att på senaste tiden när jag är ute och promenerar just i solsken och i skog, så håller jag faktiskt ögonen öppna extra mycket. För jag, du vet, man vet aldrig om det dyker upp en liten toppig luva någonstans eller...
Nej
men en dag.
Ja, men har du genom dessa historier fått reda på i alla fall vart man ska leta?
Ja, eller det finns ju vissa hotspots för tomtar och småfolk,
okay,
i Sverige, som jag jättegärna skulle vilja besöka. Men annars så är det ju, det är ganska klassiskt. Det är den typiska trollska skogen med mossa på stenarna och gamla träd och sådär. Där håller ju vättarna till. Men tomtarna, då får du ju gå till en gård, helt enkelt. Men jag tror också att det kan nog vara en övergiven gård eller bara husgrund och sånt. Jag tror att de kan hänga kvar där omkring.
Men vad är skillnaden mellan en vätte och en tomte då?
Det där är en så klurig fråga, alltså. Tro mig, jag har slitit mitt hår nu på senaste tiden. Så här tror jag. Tomten är en mer enstöring som bor på gårdar eller liksom under gårdar eller i väldigt, väldigt nära gårdar, typ i ladan eller stallet eller så där. Vättar är mer en grupp. De gillar att hänga liksom i ett gäng och håller till mer under rösen och stenar och liknande. Och de är också lite, de är lite busigare och lite, jag skulle nog säga att de är ändå lite elakare än gårdstomten. Gårdstomten kan också vara ganska grinig och sur om man inte behandlar den väl, men vättarna känns mer som ett störigt gäng liksom.
Men vättarna är vättarna bara hemlösa tomtar? Är det typ same shit but...
så kan man ju se det faktiskt, men jag skulle också välja med att se dem som de kanske mer friluftsaktiga.
Just friluftstomtar.
Friluftstomtar mer eller mindre, ja. De gillar att hänga i skogen och visa sig för jägare ibland och sådär.
Okay.
Men det är typ det. Och sen har du ju Dismondriordi på Gotland, som verkar vara några elaka jävlar också. Men de är lite mer vetteaktiga. Sen har jag stött på några historier som känns mer som klassiska pysslingar. Du ser att de är liksom inte klädda i vadmalskläder och skägg och grejer. De ser bara ut som små farbröder. I ett fall med stuvlar och jacka och keps liksom. Så det finns ju ett gäng. Vi har ju ganska många, inte många, men vi har några stycken lite olika sorter i alla fall.
Ja, men om du kanske ska mata allting det här i ett AI, för du kanske ska ta lite tips här av att tidningen Daily Star har gjort en de har frågat en AI hur man ska fånga Sasquatch. Och nu ska du ta fram papper och penna här, så ska vi lära oss här nu. Man ska sätta upp en elaborate display with flashing lights, strange sounds and irresistible scents för att locka fram dess nyfikenhet och dra ut den. Och när man sen har den där, då ska man ha ett stort nät för att fånga den. Så det är för den säger faktiskt att the average Sasquatch is large enough to be caught in a giant net. Det här är Googles AI förresten, inte ChatGPT. Jag vet inte skillnaden mellan dem. Det är olika saker som tar över vår värld. Och efter det så ska man mata den med mat som den gillar. Men sen efter det så börjar den riktiga utmaningen, för då ska man infiltrera dess community. Så då ska man ta på sig en dräkt, och en realistisk och övertygande dräkt. Och då ska man infiltrera dem och bli en del av dem. Och sen rekommenderar AI att vi utvecklar tankeläsande hjälmar, så att vi kan förstå vad Bigfootsen vill ha. Liksom, och på så sätt, och deras tankar och tankegångar.
Jag har så många frågor. Mm. Verkligen. Det här är sensationellt. Om det stämmer, naturligtvis.
Precis, precis. Men... den säger att man kan använda en app som kan översätta Bigfoots läten också. Så det är väl bara att ladda ner på Google.
Ja, den tankeläsande hjälmen också.
Och, ja.
Och att Bigfoots är stora nog att bli fångade av ett jättestort nät. Det är liksom, alltså, jag undrar hur det var ett jättestort nät där. Och jag undrar vad det är för lukter som Bigfoot gillar då. Varmkorv eller någonting sånt.
Alltså om liksom så här ljusshower och intressanta lukter, vad heter det, var intressant för Bigfoot, då hade så att de hade liksom traskat ut ur skogen, då känns det som att varje liksom stad i USA hade liksom överröst av intresserade Bigfoots. Och det är kanske något som händer vi inte hört talas om det.
Ja, absolut. Jag tänker ju på, kommer ihåg Jean-Michel Jarre, den franska syntaren som hade gigantiska ljusshower. Han tog liksom över hela städer ibland.
Det måste
vara värsta Bigfoot-flappen då under de här konserterna. Eller just överlag just det. Runt konserter.
De var fans innan det var coolt.
Ja, exakt.
Lite underground.
Ja. Men det där är ju jättespännande. Jag förutsätter ju, du som är en expert på Bigfoot, att du kommer att ta åt dig av detta och gå ut och leta nu.
Ja, men jag letar lite. Jag börjar jaga lite efter den här tankeläsande hjälmen. Och sen så arbetar vi oss därifrån, tänker jag.
Lycka till.
Vi tar oss till Bolivia och en story som jag är svag för. I Sydamerika så finns fenomenet duende, vilket är en sorts lokal tomte, och det finns överraskande mycket historier om dessa på den kontinenten och på nätet. Den mest kända är en bizarr video på ett ungdomsgäng som är ute och hänger när någon noterar något längre ner på en väg vid gräset i vägkanten. Ut på vägen dansar en liten boll med sladdriga armar och tomtehatt, och alla kidsen skriker till och springer därifrån. Den varelsen såg väldigt bizarr ut och minst sagt skräckenjagande, som typ en Lovecraft-variant på en svensk tomte. Men nätet är fyllt av observationer och klipp på dessa, och en observation gick så långt att det lockade både paranormala undersökare och nyhetsankare. Staden La Paz i Bolivien blev platsen för en video tagen av en husägare som filmar en hylla med prydnadstomtar gjorda av trä och lera. Kameran fokuserar på en av dessa, som då gör en grimas och återgår sen till sitt fasta ansikte. Dockans rörelser fastnar på bild. Materialet kom till bolivianska paranormala utredare som undersökte platsen. Utredaren Javier Cordero gick runt med slagrutor och kände att det fanns riktiga energier runt huset. Genom att filma med en mörkerkamera lyckades man faktiskt filma någonting ansiktslik bakom dockan i fråga. Skaparen av dockorna har delat med sig att det är något konstigt med dem, då han tar dem till en magisk skog där elementvarelser får en chans att husera dockorna och agera som vakt åt husen i fråga senare. Fred, hade du köpt ett hemsökt troll till ditt hem?
Det vet du. Utan tvekan, det hade jag verkligen. Kanske inte ett spöke, men liksom ett hemsökt troll, utan tvekan. Eller tomte, eller vad det är för någonting. Jag tittar på den här videon och jag stirrade väldigt, väldigt mycket på den här trollet eller tomten eller någonting. Och jag inbillar mig nästan att han blinkar också.
Ja, den liksom drar ihop ansiktet, blir lite sur och så blinkar den, känns det som.
Ja, precis. Dock ska jag tillägga, alltså så här, det kan vara någon form av mer böljande digital artefakt, om det ens kan uppstå på videos. För att jag är nämligen lite skeptisk ändå.
Det är någonting konstigt med den här videon. Det är liksom, alltså... Det är som såna här dåliga photoshops när man liksom har, när någon bara har det finns någon sån här känd photoshop-bild där någon bara så här, åh kolla vad smal jag är, och så ser man att dörrkarmen är liksom indragen för att någon har bara tagit tag i det och dragit tag i allting. Och det är lite så här också, att den här när den böjer till och liksom så här drar ihop ansiktet lite för en grimas, så gör även hatten det. Dess hatt gör även det, vilket är liksom telltale sign av en relativt enkel digital effekt. Jag är dock chockad över att det har blivit så enormt mycket liv kring det. Mm. Och det finns liksom en sån här paradoliga effekt i det också, med den här mörkerkameran som de sen filmar dockan med, och så ser man något ansiktslik, och jag tänker det är lite paradoliga i det här också. Mm, mm. Men jag fastnar vid storyn av att att han som har gjort de här dockorna liksom bara, nej men de är ju hemsökta, och det är ju för att jag bjuder in de här elementandarna att liksom bo i dockorna, så att då kan man ju inte vara överraskad om de sen liksom, att det sen händer någonting. Om jag sålde hemsökta dockor och sen så fångar jag något hemsökt, det är väl, ja, det är liksom så här, om jag köper en tjänst, så förväntar jag mig sagda tjänst.
Ja, ja, ja.
Annars är det lurendrejeri.
Fair enough.
Eller hur?
Ja, utan tvekan. Men nu backar vi lite grann. Säger du att det är en person som gör de här dockorna och säljer dem?
Ja, exakt. Han gör de här dockorna och går ut med dem i skogen, till den här magiska skogen, och bjuder in de här elementvarelserna att husera i dockorna. Och sen så... efter det så tar han dem hem och säljer dem. Så det är liksom den här personens leverne. Och det han verkar ju vara duktig på det, men det kan ju vara så, det kan vara så att det här är en ploj för att sälja mer tomtedockor.
Ja, vet du vad, för att jag blir ju sugen på att beställa en av honom nu efter att ha sett den. Även fast det ser fake ut, så känns det som att man kanske skulle vilja ha en sån där ändå. Så att han har ju lyckats på det sättet. Hur som helst, en kul liten video. Det har jag inte riktigt sett någonting liknande. Även om jag känner att de kan ha gjort det lite bättre ändå på något sätt. Som du säger, det är den här, jag tror det kallas för pinch-effekt, va? Att man liksom klämmer ihop lite grann. Jag kanske bara hittar på nu som vanligt. Men ändå. Jag vet inte.
Ja. Videon är ganska rolig, så jag rekommenderar att titta på den. Speciellt när det är ett nyhetsklipp som sitter där och liksom säger, och liksom låter superdramatiskt och mörk musik till det. Det blir en hel show, kan man säga.
Jag vill bara säga innan vi går vidare, men jag älskar just nyhetsklipp från de här länderna, för de är alltid så dramatiska. Det kan vara en suddig blurb 100 meter bort, och det är världens grej liksom. Jag uppskattar det. Jag saknar det i svenska nyheter. Jag brukar alltid säga, och kanske lite för ofta, att allt detta med UAPs, Pentagon-videos och stridspiloter som filmar och rapporterar blurbar, prickar och suddiga saker i skyn är så tråkigt. Givetvis förstår jag och uppskattar den historiska betydelsen av dessa observationer. Men de saknar oftast den där magin som gör dem riktigt minnesvärda. Istället föredrar jag nattliga möten på landsortsvägar eller fält, och en ensam jordbrukare som ser ett flygande tefat och får sin verklighet kastad upp och ner. Det är liksom mysigare, om ni fattar vad jag menar. När det gäller dagens ufologi kan man inte direkt säga att den bjuder på sånt här. Men ibland så dyker det ändå upp små pärlor, om än kanske ibland tveksamma till naturen. Men som i alla fall känns äkta och bjuder på till synes realistisk mänsklig interaktion. En av dessa observationer gjordes av inte mindre än 4 personer från Dene-reservatet, som dessutom var kloka nog att filma objektet. Kalia, Cheryl och Cheryls barnbarn Florissa var på väg mot det lilla samhället Fond du Lac i provinsen Saskatchewan i Kanada. En mycket avlägsen plats, långt från trafik och människor. Faktum är att det bor bara cirka 700 personer i det lilla samhället. Bakom dem så åker Cheryls make Victor i en lastbil. Klockan är 2 på morgonen när de är ute i vildmarken och får se ett märkligt och oväntat sken vid sidan av vägen. Någon av dem börjar filma, och vad vi ser är faktiskt riktigt intressant. Där ute är det vilda, där det rent logiskt inte borde finnas något som beter sig som detta, ser vi i nattens mörker något som skulle kunna beskrivas just som ett flygande tefat med ljus runt omkring. Man kan nästan inbilla sig att det rör sig om ett diskusformat objekt som flyger fram. Ja, faktum är att först så verkar det stå stilla i luften, men troligtvis är det för att bilen rör på sig. Och på slutet av videon så hör vi Florissa ropa att det åker förbi, det åker förbi. Ja, Jimmy, jag gillade verkligen den här videon. Jag tycker att den är superintressant. Jag har några invändningar mot den, men jag skulle jättegärna vilja höra, vad tycker du om den här? Hur känns den?
Alltså, den här filmen är som balsam i själen, måste jag säga. Det är så skönt att se en klassisk, fin UFO-video som liksom väcker mystiken i en och liksom... Alltså, det ljuset som kommer från den liksom så här slår ner på backen och områden runt omkring. Alltså, det lyser ju upp hela liksom skogen, vilket är liksom... Alltså, det här, jag tror 100% att man har filmat någonting som lyser där ute. Det här är inte någon digital fejkning eller någonting sådär. Så det kan det ju vara någon som har satt upp någon drönare med massa ljus och skit. Men liksom, rent allmänt så tror jag att det här är liksom något fysiskt i det här. Den här tycker jag, den här är så skön att se.
Ja, visst är det, precis, balsam för själen, jag gillar det. Jag har tittat på den här jättemycket och jag gick in på kvinnan som la upp den. Det är ju hennes då släktingar, jag tror det är hennes dotter eller kompis som kör bilen. Har jag tittat på kommentarerna, det är liksom... Det inget känns fake där. Det känns inte som att hon pushar en viss agenda eller någonting sånt där. Utan det är liksom en bizarr video som hennes släktingar tog där ute i vildmarken. Och just själva kvaliteten på videon, alltså inte den visuella kvaliteten, men just människorna i bakgrunden som pratar känns faktiskt 100% äkta. Det känns faktiskt att de sitter där, de filmar det här objektet, de är jätteförvånade, de är jätteförbryllade över detta. Jag tittade upp Fond du Lac, den här lilla orten i Kanada, och det är ju verkligen mitt i ingenstans. Alltså, det är verkligen långt borta från alls. Dock ska tilläggas att den här lilla, lilla byn har en jäkla flygplats.
Ah, ja.
En så här liten en som antagligen därför att leverera förnödenheter och varor och sånt där. Så att det finns ju en viss chans att vad de har sett är någon form av flygplan som har gått ner för landning. Jag vet ju inte exakt vart man filmat detta, liksom på vilken väg, hur långt bort det är, vilken riktning eller någonting sånt. Dock känner jag också att bor de i den här lilla byn så borde de ju känna till ett flygplan. Hur flygplan ser ut när de landar. Ja. Det känns självklart på något sätt.
Precis, precis. Det kan ju vara kopplingar. Alltså, det kan absolut vara någon koppling till någonting som liksom händer. Att det är det behöver inte vara ett flygplan. Det kan ju vara liksom någon annan flygfarkost eller någonting. Någon entusiast som håller på med någonting här. Men det som är intressant i kommentatorsfältet är att det har inte blivit invaderat av liksom galna ufologer. Så att det är mycket mycket lokalpersoner som liksom kommenterar på det här, och en säger liksom här, säger att nej, men vi såg den här saken ovanför Alices hus. Den här saken jagade oss tidigare liksom så här. Den här grejen har jag sett, den här saken också, så det är många som verkar ha sett det här och blivit utsatta och blivit jagade av de här ljusen. Men en sak som kanske talar om något mänskligt var att någon hade kört fyrhjuling och de här och blivit förföljda av den här saken, men så fort de slog av ljusen så la den av. Och det kan ju vara så att man inte ser, när de slog av ljusen på fyrhjulingarna så gick det inte att se liksom, då gick det inte att se liksom så här, för att kamerorna är väl liksom jättedåliga. Så det kan ju tala lite för en prankster i det här fallet.
Ja, absolut, absolut. Men jag menar, ja, oavsett, jag tycker nog fan att det här är den bästa UFO klippen jag sett på väldigt, väldigt, väldigt länge. Ja. Jag tycker att det är en bra video. Det verkar vara bra människor. Det verkar liksom, det verkar vara ett hyfsat utbrett fenomen att andra upplevt det här. Nu vill jag ju bara veta liksom, hur åkte de? Exakt vart på vägen var de? Hur långt från den här orten var de? Jag hoppas att vi får veta det, för det känns som att det här är en video som kanske kommer att hamna i händerna på förhoppningsvis en seriös ufolog där ute.
Som ni hörde i starten så är ju AI verkligen all the rage just nu. Aktier rusar, folk sprider propagandavideos där folk har 3 ben, 6 tår och 3 ögon och försöker sprida missinformation. Och nu är video AI en grej som orsakar ännu mer kaos. Personen hade med AI tagit fram en bild på vad hen såg en natt i 2017. En bild vi återkommer till. Denne var då 19 och spenderade natten i sin säng som sig bör. Hen noterar att hen faktiskt har sömnparalys, men att denna händelse inte var detta då denne kunde röra sig. Hen skriver: jag vaknar upp mitt i natten och tittar mot gaveln till mitt sovrum och kunde se en figur stå där. Jag satte mig upp och lutade min rygg mot väggen för att då få en bättre titt på det hela. Där stod en 2 meter lång bönsyrseliknande sak. Den hade 2 ben och syrsearmar, men på dessa hade den även 4 långa fingrar. Ögonen var stora och gick runt ansiktet och var genomsvarta. Den var väldigt tunn. Hade det varit en människa hade det sett ut som den haft näringsbrist. Kroppen var en dov grön-grå färg. Jag sa då: vad i helvete? Och då rusar den mot mig. Jag gjorde vad vem som helst i en hotfull situation med ryggen mot skulle ha gjort. Jag slog den mellan ögonen. När min knytnäve når dess panna så slår ett vitt sken till. Och efter det vaknade jag till, platt och inbäddad i min säng. På väggen hade en plansch funnits och målats av min flickvän. Den hade rivit sönder av något och låg på golvet. Så hade det inte varit när jag somnade. Bilden i fråga är en svartvit AI-genererad mardrömsk bild som var som verkar vara en bönsyrse-alien som passar den beskrivning som givits. Skrivaren menar att denna blivit kontaktad av flera som sett denna och att det finns hela communityn dedikerade till att spåra dessa varelser. På Reddit finns faktiskt Mantis Encounters, en grupp där folk skriver sina rapporter om dessa varelser. Det är nog inte sista gången vi har talat om dessa varelser, men det var första gången vi fått en läskig bild ackompanjerad till det. Om en AI-genererad. Fred Bönsyrse Aliens, är det en större grej än vi trott?
Ja, alltså man dyker ju på de här lite då och då. Jag har alltid tyckt att det varit en sån konstig varelse. Jag har alltid undrat vad, låt säga att det här är bara en hallucination eller folk inbillar sig. Varför just bönsyrsan? Hur har den kommit att bli en symbol för utomjordingar? Är det för att det är ju många djur som ser ut som man skulle kunna tänka sig att aliens ser ut, att de ser väldigt overkliga ut. Nej, men vi har ju haft någon tidigare historia med bönsyrsor. Och jag vet inte vad jag ska tro faktiskt. På ett sätt så tycker jag ju mer om dem än de vanliga tråkiga Graysen där ute, eftersom det är någonting märkligare och konstigare. Jag har också noterat att flera som har berättat om det här ser bönsyrsan som en form av övervakare som liksom står lite i bakgrunden när andra aliens är ute och håller på och petar och gör saker. Jag tycker det är väldigt konstigt, men intressant att se den här bilden för övrigt. Jag tycker väl att det är en ganska bra idé, speciellt om man kan hantera AI på ett korrekt sätt och liksom försöka forma det som det var att man såg det. Alltså jag vet inte, jag känner mig lite förvirrad över hela bönsyrse-konceptet om jag ska vara ärlig. Liksom. Vad ska man tro?
Ja, exakt. Men det jag är fascinerad över att det finns liksom ett helt community, ett väldigt aktivt community som liksom jobbar med att så här, stötta hitta personer som har sett det här, som liksom försöker spåra dem och förstå vad det är. Så att det är liksom, det är helt klart inte, det är inte bara liksom, alltså det finns ju generella grejer som är så här, åh, aliens på Reddit liksom, så här, för är ju en väldigt stor Reddit sådär, men att det liksom, det går ner i de här super subgenrerna som det ändå tycker att det är, med liksom, vi jagar bara bönsyrsa aliens för att det här är något riktigt weird, och det kan jag älska liksom.
Ja, ja. Det är lite så här dogman grejer på något sätt.
Ja, det är det verkligen. De har ungefär lika mycket bevis båda två. Så säger han bittert om dogman. Men det är liksom, det är häftigt att se folk använda AI på det här sättet, att liksom ge en bild på vad man såg, så att man liksom faktiskt så att man får lite så här ro och kan få fram det, för alla kan inte måla så himla bra och kan få fram jättebra liksom bilder på aliens, och då är såna här grejer bra. Det som är förstås farligt är ju det att man måste verkligen kunna verktyget också, för annars så, det är ju verkligen suggestivt, alltså det är ju den här AI:n bygger ju sin kunskap på andra rapporter och bilder på Mantis Alien, så att det är ju helt klart liksom en, det blir ju lite en självförfyllande grej. Det är som, jag har sett folk som bara säger, jag har bett en AI att ta en bild på aliens som finns på jorden just nu. Nej, den tar fram en bild på aliens som folk tror finns på jorden just nu. Den vet ju inte mer än vad människor gör. Nej. Liksom, så det blir ju en lite, det blir ju väldigt, den sätter ju ord i munnen på en på ett sätt som kan vara lite farligt.
Något jag har noterat, och nu ska jag inte gnälla för mycket, men jag vill bara ta upp det som en liten ja, som en litet råd till alla där ute, att på Facebook just nu, och även Twitter, jag ser så många som delar AI-genererade bilder i tron att det är på riktigt. Jag ser folk som delar AI-videos som är ganska uppenbart AI och tror att det är på riktigt. Sluta med det. Det är det jag vill säga. Sluta med det. Jag blir förtvivlad. Dela riktiga bilder i alla fall. Någonting. Har du sett Nope, Jimmy?
Ja, men den har jag sett.
Jag gillar bönsyrsskämtet i den. Kommer du ihåg det?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Nej, för att det är liksom så här, man vet ju inte, vad är det för någonting? Vad är det som är i farten? Sådär. Så har de ju satt upp kameror överallt på huset, och i ett tillfälle så ser man en bönsyrsa titta fram precis framför kameran. Tills man, och jag bara, va? Oj, är det Mantis-tema på den här filmen? Men det var det ju naturligtvis inte, utan det var bara en vanlig bönsyrsa som var ute och klättrade på kameran. Så det är lite kul att de refererar till det. Nej, men absolut, lek med AI, men gör det med, nu hittar jag inte ordet, inte respekt, men lite tanke bakom.
Med syfte.
Med syfte, där har du det. Tack. Då är det dags för ännu en lyssnarberättelse. Och vi är väldigt tacksamma för de berättelser som kommer in. Och vi uppmuntrar alltid er att skicka in de märkligaste grejerna som ni har varit med om. Det här är en upplevelse som Henrik har skickat in. Och jag tänkte helt enkelt läsa upp en del av hans väldigt, väldigt långa och välskrivna mail. Mitt barndomshem var och är beläget i en vacker naturmiljö, några mil nordost om Göteborg, med omedelbar tillgång till både skog och sjö i närområdet. Huset är dock gammalt, och vad jag fått höra genomfördes en tillbyggnad vid ett flertal olika tillfällen. Den märkligaste tillbyggnaden var nog ändå att källaren sprängdes ut efter att själva huset var byggt. Givetvis bidrar sådana här hus till att uppstår olika ljud i huset, ljud som naturligtvis kan misstas för andra saker. Det var dock vid ett flertal tillfällen som vi kunde höra steg på övervåningen, trots att vi som familj befann oss på undervåningen. Sådana här händelser är troligen ändå inte så intressanta i en tonåringsliv. Det var först i samband med de övre tonåren som märkbara händelser började inträffa. Som tonåring så utvecklades ett större behov av att bara vara för sig själv, men även hos sina kompisar. Att vara ensam hemma under längre stunder, helst under några dagar, var lycka för mig i den åldern och säkerligen för många andra tonåringar. Det var vid ett sånt tillfälle som jag började notera märkliga händelser. En sen sommarkväll befann jag mig i mitt rum på ovanvåningen. Mitt sovrumsfönster var öppet och det fortfarande var varmt efter dagens värme och sol. Jag höll på att förbereda mig för att sova då jag hörde ett mörkt men dämpat skratt utanför huset. Det måste ha varit i närheten av mitt sovrumsfönster då det hördes väldigt nära. Jag tänkte först att det måste vara en granne som skrattar, men i takt med att skrattet fortsatte så blev det mörkare och mörkare för att slutligen låta nästan till demoniskt och precis utanför fönstret. Trots tveksamhet kunde jag givetvis inte hindra mig från att titta ut genom fönstret för att se om någon var där. Det var ju en sen sommarkväll och fortfarande ganska ljust utanför. Det enda som jag såg var den täta skogen och det övergivna huset som så länge stod tomt cirka 50 meter från vår tomt. Grannens hus verkar också tomt och deras bil inte stod på uppfarten. Jag stod kvar vid fönstret en stund men kunde inte notera något märkligt. Jag försökte hitta orsaken till skrattet men kunde inte hitta någon annan förklaring än att jag hörde fel. När jag efter en stund inte kunde hitta någon förklaring gick jag från fönstret för att fortsätta göra mig i ordning för natten. Omgående återkom skrattet på samma sätt som tidigare. Jag stängde fönstret omgående och efter en stund så upphörde skrattet. Jag nämnde inte denna händelse för någon under många, många år. Hur så läskigt, hör du? Otrevligt med ett läskigt, mörkt, demoniskt skratt utanför sovrumsfönstret när du ska till och sova. Varför tror du att såna här aktiviteter oftast dyker upp på natten? När det är mörkt eller det börjar skymma? Varför händer det grejer då?
Är det inte någon sån här teori av att det är enklare att manifestera i mörker för spöken och såna där grejer? Liksom, ja, kan det vara en grej kanske? Men annars så vet jag inte. Alltså det där är ju en sån där fråga, men det är kanske vi som är mer öppna för saker då. Mm-hmm. Det kanske är vi som är mer öppna för att det är någonting konstigt där. Det tråkiga svaret skulle ju vara förstås att vi är mer lättpåverkade då och andra och saker som inte är någonting får oss att tro att det är någonting. Men det är inte lika roligt som att någonting kan manifestera sig i mörker.
Precis. Det kan ju också vara så att vi har det inbyggt i oss att bli mer uppmärksamma i mörkret. Jag menar, man har ju hört den här gamla hypotesen om att anledningen att människan ofta kan vara lite rädd för mörkret eller känner sig osäker i mörker, det är att det är en kvarleva från väldigt, väldigt gamla tider när det var väldigt lätt att bli tagen av ett vilddjur eller en fiende som lurade i mörkret, att det är någon form av något sånt som liksom lever kvar i vår DNA. Och vi blir mer uppmärksamma, vi lyssnar noggranna, vi tolkar saker på ett annat sätt. Men det här är ju liksom ett demoniskt mörkt skratt. Det kan ju vara någon som drev med honom naturligtvis, men han har ju uppenbarligen aldrig fått svar på det. Det är ingen polare som har kommit fram efter 10 år och säger: Henrik, det var jag som tog och skrattade utanför ditt fönster. Det var ju inget sånt. Så att jag gillar ju såna här historier. Jag vet inte vad jag ska säga förutom att jag tycker att det är coolt och läskigt, och jag är glad att Henrik överlevde den här natten.
Och för veckans mysterium så ska jag ta hand om en rapport från en av mina favoritkryptozoologer, Carl Schuker. Carl har en fantastisk blogg där han delar med sig av sin research om olika smala kryptozoologiska ämnen högt och lågt. Och denna rapport var något han grävde fram ur den amerikanska tidningen Ann Arbor Argus den 14 september 1894. Denna artikel skulle sedan återpostas många gånger i andra tidningar runt över landet. Den beskriver en fantastisk och mörk händelse som skedde på andra sidan havet för den i Paris. Artikeln berättar att staden har länge haft ett problem. Mellan den 20 till sista mars, i flera års tid, så har människor försvunnit i stadsdelen Tomb of Isoire, helt utan spår under nätterna. Polisen satte sina bästa på att undersöka detta och det gav resultat. Klockan 3 på natten så hade en polisman hört en avlägsen och vacker sång. Han lyssnade och kom fram till en gata där det var ett hål mitt i den. Ett hål som inte hade funnits där förut. Förvånad över sitt fynd så bestämde han sig för att vaka vid det för att se vad han kunde observera. Efter ett tag så kom en ung man gåendes, lockandes av den vackra sången. Ju närmare hålet han gick, desto raskare verkade han gå och polismannen försökte stoppa honom. Men han bokstavligen talat sprang ner i hålet mot slutet och försvann. Polisen sprang efter honom, men inte förrän han skjutit 2 skott i luften för att varna sina kollegor att något var på gång och få dem att komma dit. Hans kollegor kom snabbt till platsen, men den vackra musiken hade nu ersatts med ljudet av någon som bråkade och rörde sig ner i hålet. Med hjälp av rep och stegar så lyckades de fira ner sig och möttes av en mycket makaber syn. Nere i hålet fann man en enorm varelse med 8 ben som hukade sig över den första mannen som försvunnit. Den hade redan ätit upp hela ansiktet. Det hela verkade vara en jättespindel. När polisen återhämtat sig från chocken av vad de såg så öppnade de eld och träffade monstret. Varelsen skrek till och började blöda grönt. Till slut så avled den. I höret av grottan så kunde poliserna hitta sin kollega, medvetslös men fortfarande vid liv. Forskare kom snabbt till platsen och identifierade spindeln som en arachne gigantis. En jättespindel som man trott utdöd i flera århundraden, så sades att ha kraften att locka byten med sång. Spindeln skänktes till Paris naturhistoriska riksmuseum där den stoppades upp och kan uppenbarligen nu ses på utställning. Man tror även att flera liknande spindlar kan leva kvar i Paris många katakomber, avslutar artikeln. Fred, är inte detta en helt fantastisk historia?
Det är det verkligen. Menar du att det finns en uppstoppad jättespindel någonstans alltså?
Det menar jag kanske inte. Jag menar att en artikel skrev detta. Alltså Carl Schuker han skrev en artikel och pratade om jättespindlar, och det här är det tidigaste rapporten av liksom jättespindels observationer som han kunde hitta uppenbarligen. Och det är bara den här tidningsartikeln, och det är liksom, det är så lustigt, det är så mycket saker i det här. Det är en tidningsartikel skriven som verkar, det här verkar vara första publiceringen i alla fall, och den kommer ju ifrån en amerikansk tidning, så det är inte liksom en Paris tidning. Schuker har undersökt hela alltet, och liksom så här, Naturhistoriska riksmuseet har noll information om en jättespindel som skulle ha kommit ut 1894. Arachne gigantisk är inte en sak heller. Det är inte någonting, men det låter ganska vetenskapligt, eller hur?
Ja,
liksom arachne gigantis. Och hur nu man kunde tro att den skulle ha lockat byten med sång är ju en intressant grej. Det här är en trend uppenbarligen av nyheter som tangerar mellan gränsen mellan liksom så här, det är skrivet som nyheter, men det är mer ett, det verkar i alla fall vara mer ett skönhistoriskt verk, för tidningar skrev saker ibland bara för att få läsare. Och det här verkar vara en sån grej.
Det gör de fortfarande, kan jag säga.
Jo, men det är ju ingen som hävdar att det är jättespindlar under Paris och hittar på en helt fabricerad händelse. Men den är skriven väldigt intressant, för jag lyckades hitta liksom just originalartikeln. Och den, det är liksom skrivet väldigt matter of fact. Och jag kan tycka också att att den får ganska lite utrymme för en händelse om en jättespindel som äter folk i det här. Faktum är att det fanns så här artiklar över vad tidningen var, och det här är, det här skulle vara vad en notis var i dagens tidningar. Så att tänk att du läser en notis av liksom, man död av jättespindel, och man bara, okej, något mer liksom. Men du, världen kanske var mer mystisk då.
Ja, kanske. Men du, alltså, kanske jag som har som är förvirrad. Men finns det inte en historia om en annan spindel i London eller i någon sån här park?
Nej, det är jag som blandat ihop det, så att det var inte jag har pratat om det här fallet tidigare och jag har sagt London, men det är faktiskt Paris som storyn kom ifrån. Så det är bara slarv. Det är bara jag och slarv. men det faller inom den här är ju liksom mer på sidan av fiktion. Det finns liksom väldigt lite som tyder på att tyvärr så har ju den här, eller den här skrivaren har ju skrivit det här. Det här är ju en sån händelse som liksom är så himla lätt att researcha. Liksom, om polisen dödar en jättespindel och sen så hävdar man att den dessutom finns uppstoppad på ett riksmuseum. Alltså, det är ganska lätt verifierade grejer. En annan sån här historia som vi har pratat om är dinosaurien i Kanada som var för några avsnitt sedan. Och den storyn ligger också på den här liksom mellannivån mellan för den var också i en tidning och hävdas att det är ett fiktion, att det är liksom ett fiktivt verk, men den är mycket svårare att bevisa att det är ett fiktivt verk. Så att vilken källa man läser på, Wikipedia hävdar att historien är ett fiktivt verk, andra källor hävdar att det är ett riktigt verk, eller andra säger att det är diskutabelt liksom. Så att det är inte alltid de här historierna liksom faktiskt är så här klara, men den lever ju liksom kvar som en story som liksom än idag så det är intressant, den här typen utav liksom monster från gångna dagar.
Jag undrar om vi har några svenska såna här historier, alltså i gamla svenska tidningar.
Jag vet inte. Ja.
Det är nästan lite värt att kolla upp och se vad hittade folk, journalister, på i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet i Sverige. Man tänker ju att det bör kanske finnas någonting, eller så är det inte så helt enkelt, för att vi är så jävla seriösa här i Sverige, jag vet inte.
Ja, men det måste ju finnas någon trollhistoria som liksom någon bara har liksom hittat på. Jag sitter och tänker att så här många insändare, det är ju väldigt svårt med mycket insändare. Vad var det? Hemmets Journal som hade liksom insändare, helt bizarra insändare av liksom händelser där ute. Alltså jag tror inte att jag tvekar inte på liksom Hemmets Journal och deras vilja att rapportera om grejer, men man kanske kan tveka på folks viljor att berätta en äkta historia.
det så kan det ju vara. Jag har läst otaliga sådana och det är väldigt, väldigt mycket konstigheter i Hemmets Journal, kan jag säga. Och Allers och sådana, året runt de här tidningarna. Det är nästan verkligen så här high strangeness litteratur stundtals när du går in på deras avdelning som var väldigt populär på 70-80-talet till 90-talet, som oftast heter det okända eller det övernaturliga eller något sånt där. Men spännande ändå ur en rent folkloristisk vinkel i alla fall, för det handlar ju ändå om, oavsett det är sant eller inte, handlar det om ett historieberättande som en muntlig, inte en muntlig tradition, men en skriftlig tradition i alla fall av märkliga händelser.
Ja, verkligen. Och jag rekommenderar alla att kika in Carl Schuker, för att hans blogg är verkligen fascinerande, och han har skrivit så jävla många böcker också. Och det handlar inte bara om liksom Bigfoot och Chupacabras, utan det är riktigt obskyra grejer som han liksom undersöker och skriver ganska långa artiklar om. Så gillar man kryptozoologi så är han liksom verkligen någon att titta in. Och lustigt nog så dök han upp i en Facebookgrupp som jag var med, som handlade om monster. Han älskar också monsterfilmer och recenserar på en annan blogg de konstigaste liksom skräckfilmerna om liksom kryptider och liksom Mongolian deathworms och Wendigos och sånt där. Riktiga såna här 3 av 10 på IMDb-grejer, och så att han är all in på de här monstren.
Så kul, verkligen. Du måste skicka med den länken, tror jag.
Ja, jag ska göra det.
Ja, våra vänner, ni har lyssnat på avsnitt 104 av Märklighetsfaktorn med mig, Fred och Jimmy. Är det så att ni har en ny spännande, ja, nyhet som ni tycker att vi ska prata om, skicka in den till oss. Har ni varit med något riktigt, riktigt konstigt, maila in det till oss också, så kanske vi läser upp det. Och då kan ni maila till marklighetsfaktorn@gmail.com eller skicka direkt till oss på Facebook. Men helst via mail, om jag ska välja. Jag tror vi är lite bättre på att kolla mailen. Vi finns även på Instagram om ni vill följa oss där. Så ut nu i vårsolen, ta av er skorna och spring med fossingarna i det gröna, eller i alla fall brungula halvrutna gräset, och njut. Och tills dess, Jimmy, vad säger vi?
Stay strange.